Jag funderade över hur många av er vet med Pelle Karlsson är för att se. Ja, då behöver vi inte prata så mycket om honom. Så kan det ju vara så att en del undrar vem är denne Pelle Karlsson. Det är ju ett tag sedan han fanns i Sverige och så här. Bara helt kort för dig som inte vet vem Pelle var. Pelle, han började väldigt tidigt att sjunga. Han hade en gossopranröst och han spelade in skivor väldigt tidigt. Tillsammans med en kille som heter Daniel Ekström. Och så var det visst någon med. Vad var namnet på den andra killen, tredje? Torkjell. Tack. Och de hade också ett band. De var ute och sjöng och spelade. Jag lyssnade mycket på de här skivorna. Och första gången jag träffade Pelle, det var faktiskt i Philadelphia i Stockaryd. Då hade han och Daniel Ekström en möteserie där. Det var väldigt tidigt. Pelle fortsatte att utvecklas både när det gäller sång och musik och också med förkunnelse. Och han var pastor ett tag i Philadelphia i Stockholm. Men han har också träffat en duktig sångare som heter Evi Tornqvist. Och så småningom så flyttade de över till USA. Evi, hon var norsk-amerikanska och kände sig med hemma i USA. Så nu bor de i USA, men Pelle han påverkar Sverige fortfarande, svensk kristenhet, genom alla fina sånger han har skrivit och sjungit in. Och han har ett budskap som verkligen går hem också idag. Pelle är aktiv på olika sätt i USA. Han jobbar med media vet jag, och han är också engagerad i att nå in i Kina med evangelium. Ingegärd och jag, vi tittade på Billy Grahams begravning för inte så länge sedan. Det var en direktsändning på YouTube och plötsligt så såg vi Pelle och Evi där. En lite mer åldrad Pelle än vad man är van vid att se tidigare. Men en kort introduktion om vem han är. Och det är så att det är få idag i vår tid som har fått betyder så mycket när det gäller att introducera nya sånger som han har gjort i svensk kristenhet. Han är en riktig gåva till svensk kristenhet. Så lyssna gärna på Pelle Karlsson. Du som inte gjort det innan, gå gärna in på YouTube eller något annat och lyssna på hans sånger och bara njut av det budskap som finns där. Och vi får ju lyssna på en del av dem här och sjunga med idag också. Det är jättebra initiativ att vi tog en sån här Pelle Karlsson-tema idag. Nu ska jag predika över fortsättningen av den prediken jag höll här för 14 dagar sedan. Tror det var, om inte det ännu längre. Och det handlade ju om egentligen en hälsning som aposteln Johannes gav till en person som heter Gaius i sitt tredje brev. Det tredje brevet, Johannesbrevet, som inte har mer än ett enda kapitel, alltså vers 2, så står det så här. Älskade broder. I grundtexten står det inte broder. Det står bara älskade. Och det finns en del andra sådana här saker som jag funderar över. Översättningarna, men det kan vi ta en annan gång. Här finns det en sak till. Det står, jag hoppas att det går väl för dig. Johannes säger, jag ber att det ska gå väl för dig. Och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ. Jag läser versen en gång till. Älskade, jag hoppas att det går väl för dig i allt och att du är frisk. Liksom det står till, väl till med din själ. Jag tycker det är lite skillnad på att hoppas och be. Kanske du tycker det också. Vi kan ju hoppas massa saker. Och då kan vi bara hoppas att ödet ska på något vis gripa in. Men vi tror ju på mer än ödet. Vi tror ju på bön. Vi tror ju att det lönar sig att be. Och det lönar sig att be för människor. Och jag tror att det är så Johannes tänkte när han skriver, jag ber att det går väl för dig i allt. Tänk att vi får gå bönvägen. Det är fantastiskt att vi får lägga alla våra önskningar inför Gud i bön. Och Tänk att vi får be för varandra. Vi får be om framgång i livet och hälsa för kropp och själ. Och när vi inbjuder till förbön så är det inte bara en ritual vi utför, utan det är en möjlighet att få möta Gud. Att få ny kraft mitt i vardagen till att gå vidare i livet. Och jag tror att både du och jag känner att vi behöver det. Vissa tider i livet kan vara extra jobbiga. Vissa tider i livet är som att bära tunga bördor. Tänk vad skönt att få kasta vår börda på Herren. Han bär omsorg om oss. Det är möjligt för dig idag som lyssnar till predikan och är med i vår gudstjänst att få möta Herren och få ny kraft. Därför att Jesus är mitt ibland oss. Vi ber. Jag tackar dig Herre för att du är mitt ibland oss enligt ditt eget ord. Vi tackar dig att vi får komma till dig med alla våra önskningar och göra dem kunniga inför dig. Tack att ingen av oss, Herre, har för stora problem eller för små problem för att du ska kunna gripa in. Vi tackar dig Jesus för att du är undrens Gud och du är densamma idag som du var när du gick här på jorden och rörde vid människor. Och Herre, när vi lyssnar till ditt ord idag så ber jag dig att du skulle få göra det som inte mina ord kan göra. Men du kan göra det. Rör vid människor. Låt människor få uppleva ett beröring idag av din helige ande. Som gör att vi lyfts, Herre. Vi får ny kraft att gå vidare. Välkommen, Herre, att göra dina gärningar mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen. Att be, det är så viktigt och det är kanske viktigare än vad vi förstår. Vi behöver be för oss själva. Jag ska komma till det strax. Men vi behöver också be för kanske de som står oss nära. Du har kanske släktingar. Du har kanske egen familj. Du har kanske vänner. Och vi tänker att vi får be för de som står oss nära. Kanske har du vänner på arbetsplatsen som du på särskilt sätt känner för och vet att de just nu har det jobbigt. Tänk att du får gå till Gud. Du behöver inte bara hoppas att saker och ting ska lösas, utan du får be till Herren som förmår att göra under. Och du som är morfar, mormor eller farfar eller farmor, tänk att du får be för dina barnbarn och välsigna dem. Du har en viktig uppgift, du som har kommit upp i åren, att be för dina nära och kära, dina barn och barnbarn, och bara lyfta dem inför Herren. Och du vet, när de kommer hem till dig, bor hemma hos dig, kanske en dag eller någon helg eller så där, då får du kanske bara lägga dina hand på de här söta ungarna och be och välsigna dem inför Herren och be att det ska gå dem väl. Vi får vara Guds redskap till att få ösa ut Guds välsignelse över dem som finns oss nära. Men också när du möter människor i vardagslivet, när du möter på arbetsplatsen och annat, så kanske du kan be en enkel bön, eller fråga en enkel fråga rättare sagt, får jag be en bön för dig? Och de flesta brukar inte säga nej. Utan de brukar säga, ja det får du väl. En del kanske inte har så mycket tro på det. Men en del kanske känner att det var just precis vad jag behövde nu. Så var frimodig att be och välsigna det som finns i din närhet. De kanske behöver din frimodighet och dina böner. Jag tänker på några som jag inte vet om det är någon annan än jag och min fru som ber för. Och jag tänker ibland att vad viktigt att vi får be för de här som vi möter ibland. Som är lite släkt i släkt med oss, men inte, vi umgås inte så ofta. Men de känner inte Herren. Men tänk att Herren kan lägga människor på våra hjärtan. Och att vi får vara med och be om att det ska gå väl för människor. Och framförallt att de ska möta Jesus. Jag var inne lite grann på det när jag predikade sist om det här med att be för oss själva. Och jag skulle vilja lyfta det igen därför jag tror att det är viktigt. Har du ett bönemål med ditt liv? Har du satt upp en bönemål? Herre, det här vill jag ska få ske i mitt liv under den närmsta tiden. Det här vill jag få se av förändringar i mina attityder och i mitt tänkande och i min livssituation. Jag skulle vilja skicka med den bön jag läste för dig förra gången ifrån första krönikeboken 4:10. Det är Jabes, en av de här personerna som vi vet så lite om egentligen, men som finns där i krönikeboken bland alla namn. Men det står lite mer om honom än alla andra. Och det står om att hans mor födde honom under smärta och hon gav honom namnet Smärta. Jag kan bara tänka sig hur det måste vara att växa upp och heta Smärta. Stackars kille. Och jag känner liksom att det gick till en punkt och han kände att det måste bli någonting nytt i mitt liv. Det måste hända någonting i mitt liv. Och så ber han så här till Herren. I första krönikeboken 4:10. Jabes ropade till Israels Gud och sa: O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig. O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta. Och Gud lät det ske som han bad om. Vad Jabes ber är att han vill se en förändring i sitt liv. Han hade ett bönemål, han hade en längtan. Och det första han bad om var: Gud, välsigna mig. Gud, öppna himlens fönster över mitt liv. Gud, rör vid mig. Förvandla mig, mitt tänkande, mitt sätt att vara. Låt mig komma under dina välsignande händer. Och det är nog någonting som vi behöver be allihopa. Det är lätt att komma bort ifrån Guds närhet och Guds välsignelse i vardagen. Det är så mycket som på något vis kretsar omkring oss i livet. Och så kan vi tappa den här närheten till Gud. Men idag så behöver du ta ett steg och säga: Herre, här är jag. Välsigna mig. Och det står faktiskt så här att Gud har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Så från Guds sida är det klart. Så det är bara att du ställer dig i en situation där du kan ta emot Guds välsignelse. Där du öppnar ditt hjärta och säger: Herre, jag behöver din välsignelse nu. Och så ber han om ett utvidgat område. Jag gillar den bönen. Han säger ju så här: utvidga mitt område. Jag tycker det är så fantastiskt att tänka det, att vi hela tiden kan växa som människor, utvecklas som människor, att Gud vill dig att inta nya områden i livet. Det tredje han ber är om att låt din hand vara med mig. Be om Guds välbehag i vardag, i familj och i hem. Och det fjärde han ber om är: gör så att jag slipper olycka och smärta. Alltså han ber om att slippa att heta Jabes. Han ber om att slippa ha med sig det som han bar på från barndomen. Han vill gå vidare i livet och han vill slippa detta. Han ber om Guds beskydd i fortsatt vandring under livet. Jag vet inte om det är så, och jag känner kanske att jag har ett kunskapens ord till någon. Du bär på smärta som du har burit under många år. En outtalad smärta. Be Gud att han lyfter den smärtan ifrån dig. Kanske det vore dags idag för dig att ställa dig upp och be Jabesbönen. Välsigna mig, Herre. Utvidga mitt område. Låt din hand vara med mig och gör så att jag slipper olycka och smärta. Den här bönen ber jag för hela församlingen. Jag ber för min familj. Jag ber för mina barn. Jag ber för mig själv. Ofta ber jag denna bön. Kanske du också skulle börja be denna bön och göra den till en del av din bönestund. Det står så fint att Gud hörde hans bön och lät det ske. Bön förändrar omständigheter. Vi måste ha klart för oss, kära vänner, att Kristen tro innefattar hela människan. Det är inte bara din ande. Det är inte bara att du går till kyrkan ibland och lyssnar till Guds ord och kanske ber och läser Bibeln, utan Gud är intresserad av hela din vardag, hela ditt liv, ande, själ och kropp. Det innebär inte att vi automatiskt blir friska och mår bra för att vi är kristna. Det vet vi. Vi har erfarenhet av det. Vi vet att många har gått igenom livet med olika sjukdomar och svårigheter. Man har inte blivit frisk trots att man har bett om helande. Men det är faktiskt så att Gud älskar oss ändå. Trots att vi inte alltid får det vi önskar. Det finns en bok som du kanske skulle försöka hitta om du inte har den hemma. En bok som kom ut för några år sedan som heter Livet är inte rättvist. Men Gud är god. Och det är en bra attityd som vi behöver ha till livet. Livet är inte rättvist. Det blir olika för oss allihopa. Men Gud är god och densamme mot oss alla. Och när jag säger så här, att kristen tro för, liksom, det handlar om hela människan, så tycker jag mig se det när jag ser på Jesus. Hur Jesus kom och vad han gjorde. Alltså, Jesus betyder ju frälsare. Det namnet är ju samma som Josua. Och det namnet betyder frälsare. Och det var just vad Jesus var. Han var en frälsare. Och när Jesus kom så förlät han synder. Det gjorde han. Men han botade också sjuka. Och Jesus såg till hela människan. Han var en frälsare för ande, kropp och själ. Och så är det. Jesus, han bryr sig om hela dig. Och han vill möta dig. Han vill ge dig ny styrka mitt i vardagen. Han vill hjälpa dig igenom de svåra passagen. Några av oss kommer han att hela. Andra kommer han att säga till, min nåd är dig nog. Vi vet inte och vi kan inte föreskriva vad Gud vill med våra liv. Men vi får vara öppna för att han ser oss. Och han vill hjälpa oss. Och vi får be om både det ena och det andra. Är du sjuk, fortsätt att be om helande. Har du människor omkring dig som är sjuka, fortsätt att be om helande. Ge inte upp. Jag minns en familj som hade, mannen i familjen hade en svår sjukdom. Men familjen hade en intensiv tro på att Gud skulle göra under. Och när mannen låg på sjukhus och man bara kände att nu var det inte många dagar kvar, griper Gud inte in, så kommer det att sluta med att mannen får flytta hem till himlen. Och en av sönerna ringde mig och sa, det be, ropa till Gud, för nu är pappa så dålig. Och vi bad naturligtvis i församlingen och vi ropade till Gud och vi tänkte, nu griper Gud in. Och så tänkte jag, Gud, vad ska hända med den här familjen om inte du helar honom? Hur ska pojkarna reagera, de som har haft så stor tro på dig Gud, att du skulle göra under? Tänk om inte du helar, hur kommer deras andliga liv att bli? Och jag bad på den här våndan, men jag kände på något vis vi fick lägga allt det där i Guds händer. Och så gick det ett dygn och så ringer den här grabben igen och säger, nu är pappa hemma i himlen. Och det fanns inte en spår av bitterhet hos honom. Han tänkte så här, jag bad så länge, det fanns hopp. Men jag vet att pappa har gått hem till en bättre värld. Och han kunde känna en trygghet i detta, att Gud vet vad som är bäst. Och jag kanske säger, tala till någon nu som kämpar just med såna här frågor. Gud vet vad som är bäst. Gud vet vad som är bäst för oss och för dem vi ber för. Gud går på, är på vår sida. Och låt mig få säga så här, sjukdomar kommer inte från Gud. Det är en följd av syndafallet. Men den här världen är fortfarande i den ondes våld. Och än så länge väntar vi på en fullkomlig frälsning och en fullkomlig värld. Men Jesus säger så här i Johannes 10:10: tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och det låter ju oerhört negativt, eller hur? Men så fortsätter Jesus: jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd. Och det är Jesu inställning till oss. Han vill ge oss liv i överflöd. Mitt under tårarna, mitt under svårigheterna, så kan jublet och tacksägelsen få bryta fram. Kanske du har känt det någon gång. Kanske du har fått uppleva det, hur Gud ger kraft och styrka mitt under det att du ser hur djävulen härjar och hur han försöker förstöra glädjen i livet. Så får du ändå se att Jesus står vid vår sida. Jag tänkte idag när jag bad här inne, då tänkte jag säga på Jesus. Det står om honom i Uppenbarelseboken att han går bland ljusstakarna. Och ljusstakan är egentligen en bild på församlingen. Och jag tänkte säga att idag när vi har gudstjänst här så går Jesus, är Jesus mitt ibland oss. Han står här vid vår sida, jämte oss. Han är här för att möta just dig i din situation. Ge dig styrka och kraft att kunna leva ett liv i överlåtelse, i seger och kunna tacka Gud för allt. Och så vill också Jesus ge oss mod att kunna möta morgondagen som hans redskap för att vara med om att sprida hans kunskap och hans vilja där vi går fram. Och jag tycker Jesus, den bilden som Matteus ger i den 9:e kapitlet är så väldigt fin. Det står så här: när Jesus såg folkskarorna förbarmade sig han över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Alltså Jesus såg människorna, han förbarmade sig över dem. Och jag ville säga till dig, också det som är ett kunskapens ord till någon idag, att Jesus ser din situation. Jesus ser att du just nu går igenom svåra tider. Han ser att du är illa medfaren och uppgiven, som det egentligen står i grundtexten. Han står vid din sida då för att förbarma sig över dig och lägga sina underbara välsignande händer på dig. Och nu när vi har kommit så långt i min predikan så skulle jag uppmana dig till att be den bönen. Viska den stilla inför Herren den här stunden: Herre, förbarma dig över mig. Rör vid mig just nu. Ge mig nytt mod. Jesus. Vår tid är kroppsfixerad. Utseendet är viktigt i vår tid. Man ska vara smal och snygg och klä sig trendigt. Och jag märkte idag när jag tog på mig den här skjortan att nu spänner det igen. Jag lyckades att gå ner några kilo i somras, men den här dumma vintern har gjort att jag inte kunnat gå som jag ville. Och då så tänker jag, det kommer de väl att se nu i kyrkan idag när jag står här framme, att magen sväller. Och du vet, så tänker vi ibland. Vårt utseende är så oerhört viktigt. Men vi kanske behöver komma ifrån det där. Och vi kanske borde ha en annan inställning. Och kanske borde vi säga det till de unga tjejerna och som kämpar kanske mer än några om det här med utseendefixering. Kanske vi skulle behöva tala om för de unga tjejerna och alla som vi möter: du duger som du är. Du är jättebra. Och att vi kommer ifrån just det här att vi måste bli godkänd i människors ögon. Ja, i vår västerländska samhälle så är det ofta en belastning att vara gammal. Man ska vara ung och fräsch. Och vi som blir lite äldre, vi kan känna ibland att vi blir lite grann andra klassen. Men så är det inte i Guds rike. Utan så Gud ser på oss allesammans som mycket värdefulla. Och egentligen så skulle jag ju som äldre bosätta mig i Afrika igen. Därför där brukar man hedra de äldre på ett särskilt sätt. När jag kom till Afrika som en 23-åring så gick jag under namnet Pojken. Pojken. Men sen när vi fick vår första flicka, då blev jag mannen. Men idag skulle jag blivit den gamle. Och det skulle varit något extra fint att heta den gamle. Då är man värdefull. Och jag tror att det är så även att vi, oavsett vilken ålder vi än är, så borde vi veta att vi duger. Så är det, och Gud kan använda oss. Erfarenheten är viktig, men också den ungdomliga entusiasmen. Det behövs båda delarna i Guds rike. Du behöver vara med och se att just du har en viktig funktion i Guds församling. I grekisk filosofi på Nya testamentets tid så fanns det en negativ syn på kroppen. Kroppen sa man var ett hinder som vi till slut skulle bli av med. Och man tyckte liksom att när vi nu är på väg mot något bättre, låt oss glömma kroppen. Och det kallas gnosticismen. Du har kanske hört talas om den. Och så brukar man tänka sig, det gör ingenting. Det spelar ingen roll vad jag gör med kroppen. Om jag sköter den eller inte, eller jag lever ut mina lustar, det gör ingenting. När vi bodde i staden Bulawayo, en stor stad i Zimbabwe. Vi bodde i en stadsdel och där fanns det många kyrkor. Och där fanns bland annat en som heter New Apostolic Church. Nya apostoliska församlingen. Och det var en församling som just predikade det här. Det gör ingenting hur du lever ditt liv i kroppen. Du kan göra vad du vill, du kan gå på äktenskapsbrott, du kan förskingra pengar, vad som helst. Din ande är frälst och det är det som är det viktigaste. Vi vet ju att det är inte Bibelns syn, utan Bibeln säger till oss att det spelar roll hur jag lever som människa, både till ande, kropp och själ. Vilken syn du har på din kropp är jätteviktig. Nya testamentet ger en helt ny revolutionerande bild av ande, kropp och själ. Bibeln säger att kroppen är något fint som vi ska vårda. För den troende är kroppen ett tempel åt Gud, det finaste som finns. Så tänk efter nu, du som sitter och lyssnar till min enkla predikan idag. Du är ett tempel åt den levande Guden. Din kropp är ett tempel åt den levande Guden. Inte själen, inte anden, utan din kropp är ett tempel åt den levande Guden. Och därför så är vår uppgift är att ära Gud med våra kroppar. Ge honom äran. Och vad då är det väl så där? Då är det väl jättebra att vi tar tillfälle i akt att när vi lovsjunger Gud att bara sjunga med hela kroppen. Att vi lyfter våra händer, vi prisar Herren och vi tackar honom. Vi engagerar hela människan i lovsång och tillbedjan. Och därför så vill jag också säga, vårda din kropp. Rör på dig, ge din kropp chans att återhämta sig. Då mår du väl. Det finns mycket som kan bryta ner en människa i livet. Droger, alkohol, förslappat liv, ett ohämmat sätt att leva ut sina lustar. Det finns mycket som kan få din kropp att brytas ner. Men vet detta, att du får överlämna dig med ande, kropp och själ till Herren. Jag ska tala lite om själen också. Själen, det är din tankevärld, allt det som rör sig av känslor och tankar i ditt inre. Och själen är beroende av hur kroppen mår. Om du lever ett förslappat liv uppe på nätterna och äter dåligt med mat och allt det här, så påverkar det också ditt sätt att tänka, ditt sätt att känna och så vidare. Du behöver må väl genom att du vårdar din kropp. Så ger du din själ också en god utgångspunkt. Men själen behöver också vårdas. Genom att du läser bra böcker. Genom att du gör bra saker tillsammans med dina nära och kära. Ger kärlek, tar emot kärlek och får uppleva just det här. att människor ser dig, uppmuntrar dig och du får också betyda någonting för andra människor. Men jag vet att många människor kan uppleva att det kan vara tungt ibland och vi kan uppleva depressioner. Och ibland så är det så att depressionerna går inte över, utan de får vi bära hela livet. Och jag vill inte lägga tunga bördor på dig och säga att du är en dålig kristen för att du blir deprimerad nu och då. Men kanske du får be Gud om hjälp att kunna klara dig igenom depressionerna genom att lära dig att lägga just de här svåra stunderna i Guds hand. Och tacka honom och prisa honom för att han är med dig också då. Och så vill jag säga till dig, du som tror att jag inte menar att du ska äta medicin. Du ska se till att du får all den hjälp du behöver för att du ska må väl till själen. Och, men jag vill också säga att du kan få förbön när du mår dåligt. Sök dig till Gud. Sök dig till församlingen och säg: nu mår jag dåligt. Nu behöver jag förbön. Som pastor så har jag varit med om att djävulen kan lägga på tunga bördor över mitt liv. Och jag har varit med om att depressionen har kommit mycket regelbundet i tag varje månad. Och särskilt efter helgerna när jag hade varit intensiva möten och så kunde måndag, tisdag vara jättetunga dagar. Och det var ju en attack emot mig naturligtvis, men också ett tröttens symptom. Men jag fick förbön för några år sedan och jag kände att Gud löste mig ifrån det. Och jag upplevde att ibland kan jag ha svackor, men inte som jag hade då tidigare. Och jag tror att Gud kan hjälpa oss när vi ber för varandra att depressioner kan lätta. Varför säger jag det här? Jag vet inte varför jag säger det här. Men jag tror att någon kanske idag behövde höra det här. Gud älskar dig fast du kanske mår dåligt i själen. Gud har dig kär. Han ser dig och han vill hjälpa dig. Gå inte och bär på sådana där känslor att du inte duger för att du kan ha depressioner. Det kan hända att människor som är speciellt känsliga för Gud kan också vara ha lett till att bli lite tungsinta. Jag tänker på en av de större evangelisterna i vårt land, Frank Mangs, som fick vara med om att vinna så många människor för Gud. Han hade lätt till att gå ner sig. Han hade lätt till att fastna i depressionen. Så att Gud kan också använda människor med den svagheten. Försoning och kroppsligt helande hör ihop. Och jag skulle vilja läsa en vers från psalm 103. Där står: lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och bota alla dina sjukdomar. Här, en del säger så här, ja, när det står bota alla dina sjukdomar så handlar det egentligen om frälsningen. Men det handlar mer om en bara frälsning. Jesus är intresserad av ande, kropp och själ. Och han vill gripa in och röra vid oss. Bön om helande är ett av de välsignelser som Gud gett oss. Och vi ska praktisera detta ofta. Och vi ska också berätta om vad Gud gjort i våra liv. För det skapar tro för andra att också söka Guds beröring. Hur ber vi för sjuka? Jo, vi lägger händerna på de sjuka precis som Jesus har sagt. Vi kan smörja med olja och be trons bön. Jesus ger oss ett exempel om att vi också kan befalla sjukdom att lämna i Jesu namn. Och det kan ibland kännas lite konstigt. Minst upplever jag det, att befalla en sjukdom att lämna. Men Jesus säger det och Bibeln ger oss exempel på hur Jesus tar auktoritet över sjukdomar och ber dem lämna. Och så gjorde också apostlarna. När vi ber för sjuka, låt oss bara vara uthålliga i bön. Du som har fått förbön 1, 2, 3, 4, 5, kanske 10 gånger. Sök förbön igen. kanske den elfte gången blir ett helande i ditt liv. Du har en ande också, helt kort om anden. Att människan också har en andlig dimension har försummats och förnekats i vår materialistiska värld. Men börjar upptäckas mer och mer. Det finns en insida mer än själslivet. Men Jesus säger så här, vi måste födas på nytt. Därför att vår ande är död i vårt inre tills dess vi tar emot frälsningen. Människor går omkring med en död ande i sina liv. Man känner på något vis, det finns något mer. Det finns någonting mer, men man får inte fatt i det. Men när du möter Jesus så föds du på nytt till ett levande hopp. Och denna ande ger dig relation till Gud. Så att du kan tala med Gud och leva i hans närhet varje dag. Den som tror på mig, säger Jesus, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Så låt denna källa flöda i ditt liv. Låt din ande vara frisk. Hur håller du din ande frisk? Jo, genom att söka Gud i bön. Genom att gå på gudstjänst, ta vara på förbön. Ta vara på att fira nattvard. Ta vara på att delta i sång och lovsång. Sök Gud, både hemma, privat, men också i Guds församling. Romarbrevet 12:1 säger så här, att vi ska förnyas i den heliga ande. Och jag tror att du behöver förnyelse. Jag behöver förnyelse. Och vi behöver söka Gud tillsammans för att växa i vår tro och bli starka till vår inre värld. Vi behöver Jesus för kroppen, för själen och anden. Sök Herren och låt han få möta ditt liv. Låt ditt liv ha ett helhetsbegrepp. Gud är till för hela mig. Jesus, jag tackar dig för att du vill möta människor. Kanske jag talar till en eller två människor på ett särskilt sätt här idag som behövde höra det här. Men tack att du vill hjälpa oss allesammans, Jesus, att leva ett friskt liv. Både till kropp, ande och själ. Och jag tackar dig för att få bara be om att du ska blåsa på oss den här stunden med din helige ande. Och blåsa bort det som behöver lämna oss, Herre. Jag tackar dig för helande till ande, kropp och själ den här stunden. Du vet vad vi behöver. Du vet vad vi går igenom just nu. Jag säger Herren, jag känner den nöd du bär på. Jag känner den längtan du har att bli befriad. Och jag vill se till dig, säger Herren, denna stund för att lyfta dig ifrån det mörker du är i just nu. Och ge dig ett hopp. Ett hopp som bär dig mitt i vardagen, säger Herren, din läkare. I Jesu namn. Amen. Känner du nu när vi sjunger några sånger tillsammans här att du vill ha förbön, så finns vi här framme för att be för dig. Känner du att det är tryggare att be för någon som sitter nära dig i bänken, så bara stöt på din bänkran och säg be för mig. Och så får vi be för varandra lite grann över det som jag har talat idag. Välkommen att ta vara på tillfället.